se vad som händer här. Jag läser innantill helt enkelt. I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid italiska bataljonen. Han var from och gudfruktig, liksom alla i hans hus, gav rikligt med allmosor till judarna och bad alltid till Gud. En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en ängel från Gud kom in till honom och sa: Cornelius. Han såg förskräckt på ängeln och frågade: vad vill du, Herre? Ängeln svarade: dina böner och allmosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvare Simon som har sitt hus nere vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två tjänare och en av sina ordonanser, en from man. Han berättade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Nästa dag medan de var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden. I den fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. En röst sa till honom: Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, Herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst: vad Gud gjorde till rent ska inte du göra till orent. Och det här hände tre gånger, sen lyftes den här duken undan. Och några bara så här noteringar i kanten för det jag tänker när jag läser det här. Det första är hur det som sker, det faktiskt sker i det vardagliga, i det väldigt rutinmässiga. Det är ju en vacker skildring av den här Cornelius. Han är trogen, han är hängiven. Han ber till Gud, han ger allmosor till judarna och han är känd som en god och en from man. Och det är det här vardagliga som Gud överraskar honom och möter honom. Rutinerna finns där och så kliver Gud in i rutinerna och börjar tala till Cornelius på ett sätt som han aldrig har varit med om förut. Jag tycker det finns en del uppmuntran i det här. Det är samma sak med Petrus. Han går upp till på taket för att be. Och det här förstår vi också är rutiner för Petrus. Bönens rutin. Att ta de här tiderna tillsammans med Gud. Och i det här tillfället så når Gud fram till honom med den här hälsningen. Vi ska inte förakta rutiner. Jag tror att det är jättebra att ha goda rutiner för livet tillsammans med Gud. Vi är olika där. En del har lätt för disciplin. Jag har en hustru som säger att ja, men det är bara att bestämma sig. Och jag försöker bara bestämma mig och göra mina rutiner. Men jag har betydligt svårare än vad hon har. Jag tror att det är så. Vi är olika. För en del ligger här naturligt. Och man är den enda struktur själv som personlighet. Och andra av oss får vi kämpa med det. Men förakta inte rutinernas betydelse. Jag tror att det är bra att bygga goda rutiner. Inte minst i livet tillsammans med Gud. Och med de rutinerna också bära en förväntan. Att det kanske inte kommer att vara precis likadant som det var igår och i förrgår och förra året och för 5 år sedan. Utan leva med förväntan att idag kanske Gud har något speciellt, något speciellt ärende till mig. Och den erfarenheten har säkert många av er också. Att bibelordet hoppar fram. Att en tanke blir stark i ditt inre, eller vad det nu handlar om. Så öva goda rutiner, men lever också med förväntan att Gud kan bryta in i de rutinerna på ett sätt som du kanske inte har varit med om förut. Och det andra jag konstaterar, som jag tycker är otroligt häftigt, det är Guds suveräna timing. Om ni lyssnar in vad jag läste, så står det att när han gör de här rutinmässiga sakerna Cornelius, så helt plötsligt står Herrens ängel där och talar till honom. Och han blir lite där: vad vill du? Nästan som: kom, varför kommer du här och stör mig? Men jag vet inte vad det står för. Men helt enkelt överraskningen. Det här har ni ju inte varit med om förut. Och han tar det här till sig. Han informerar sina män och han skickar iväg dem för att de ska gå och leta rätt på den här Simon som kallas Petrus och som finns i Joppe. Det är rätt häftigt. Och de ger sig iväg. Det är dag ett. Och dag två, vad står det? Och de närmar sig Joppe. Och då vid middagstid så går Petrus upp på taket och ber. Är inte häftigt? Ena dagen Cornelius, han skickar iväg sändebuden. Och nästa dag Petrus som går upp för att be. Och det här är ju lite timing också. Jag vet inte om han valde tillfället. Men hörde ni, han gick upp. Han var hungrig och han beställde mat. Och medan han väntade på maten så föll han i hänryckning. Och så såg han den här synen. Och vad handlade synen om? Jo, den handlade om mat. Tror ni han kunde identifiera sig med det han såg? Alltså Guds timing också där. Och så står det att medan han funderar på det här så hör de hur de knackade på dörren där nere. Medan han grubblar över vad det här handlar om, det står så. Han grubblar över vad det här betyder. Så knackar det på dörren där nere och han kan luta sig över kanten på taket där och höra vad det är. Och då frågar de efter en som heter Petrus. Han skyndar sig ner och då förstärker ju Guds ande det här genom att säga: det du har sett nu, det du funderar över nu, ja, det handlar om det här. Här kommer två män som du normalt inte skulle beblanda dig med, inte gå hem till, inte följa med. Men jag har sänt dem, så var inte rädd utan gå med dem. Jag tror att ni skulle kunna ge många, många referenser till det här också. Guds timing. Det är väl en ganska vanlig erfarenhet, känslan av att Gud är lite seg ibland. Det tar lite tid. Man vill att det skulle hända snabbt och så här. Men på något sätt så är det som att Gud håller tidtabellen. Och när tiden är inne så låter han det ske. Och ibland har vi fått ta en process själva fram till när det här händer. Ibland kanske vi får brottas och aldrig riktigt förstå hur det hänger ihop och vad Gud gör. Men jag tror att ni har den erfarenheten. Och när man ser tillbaka kan man många gånger se hur otroligt bra Guds timing har varit. Han har hållit igen. Han har förberett någonting. Eller förberett undret bara så att det ska bli så stort för mig när det väl händer. Men visst är det en uppmuntran? Guds timing. Han har koll. Och det är en utmaning till oss att öva oss i att följa. Öva oss i att lyssna. Öva oss i att släppa kontrollen. Öva oss i att be om hans ledning och någonstans försöka vara lyhörd, lyssna in och följa när han leder. Jag måste se var jag är någonstans. Så här har jag skrivit i min förberedelse. Vi kan gärna ha våra rutiner, planera och strukturera. Det är ju faktiskt ganska vettigt. Att ha rutiner, det sa jag tidigare. Att planera, att strukturera. Men helst med en öppenhet för att Gud kan ändra i manuskriptet. Och föra in något nytt och oväntat i handlingen. Alltså att kunna leva med båda det här. Be om hans ledning. Försöka vara lyhörd. Förvänta mig att han finns där. Och att han har en bra timing. Det blir ett spännande sätt att leva. Petrus förstår hur det hänger ihop. Han hänger med de här sändebuden. Och det är också lite fascinerande. Andens röst i honom som säger att det är jag som har sänt dem. Men vi läste ju tydligt att det var Cornelius som sände dem. Eller hur? Cornelius sände dem för att hämta Petrus. Men Guds sätt att se det hela var att det var han som hade sänt dem egentligen. För att hämta Petrus. Han hänger med. Han får förklarat för sig hur allt har gått till. Så gör han det han har kallats dit för att göra. Han berättar de goda nyheterna om Jesus Kristus. Och det som hände när han då började berätta, predika, dela. Jag vet inte vad jag ska använda för ord så det inte låter för avlägset för oss. Men egentligen är det ju berättande om vad de har varit med om och vad det betyder. Så händer inte det som kanske en ändå större potentialrisk att det händer på nyårsdagen. Det är att folk somnar under predikan. Utan det är precis tvärtom i det här fallet. Att mitt i predikan så drabbar det Guds heliga ande dem. De börjar tala i tungor och Petrus får helt enkelt lägga av och predika. Det är liksom ingen vits att följa med, att fortsätta, för det är ingen som lyssnar längre. Alla är så uppfyllda av Guds ande att de har alldeles tillräckligt med det. Och så inser Petrus att det här är också människor som Gud förklarar rena genom tron på Jesus Kristus. Och han konstaterar, vad är det som hindrar att vi döper dem? Ingenting, därför att Gud har redan bekräftat att de här vill han ha med i sin folkskara. Fascinerande berättelse. Läs den gärna när du kommer hem. Apostlagärningarna 10. Det kan vara en bra läsning under eftermiddagsvilan idag. Apostlagärningarna 10. Det är härlig läsning. Vad handlar det här korta utdraget ur Petrus predikan om? Ja, jag tänkte använda tre ord. Och de är så korta så jag vågade mig på det här. Det första är ordet dom. Jag satte mig och bläddrade igenom apostelgärningarna lite snabbt för att se vad säger de i talen i apostelgärningarna. För vi har ju några predikningar, några sammanhang där de försöker berätta de här nyheterna. Och jag har inte gjort någon djup analys, men jag har känsla av att det är två aspekter som jag tror så gott som alltid finns med. Det ena är, och det tror jag faktiskt är ofta när Petrus och de andra pratar med sina judiska fränder, då pratar han om behovet av att omvända sig, behovet om syndernas förlåtelse. Men sen har ni två tillfällen där det här, och det är Paulus när han pratar på Areopagen i Aten, Apostlagärningarna 17, så säger han fokus på någonting annat, och det är det här, att det finns en som Gud har bestämt som en dag ska döma levande och döda. Det läste vi här också. Jesus gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Det här är också saker som Jesus lyfter fram vid olika tillfällen. Människosonen kommer för att hålla dom, samlar alla inför sig och håller dom. Det här ser de som en nyckelsak att få lyfta fram. Gud har sett ut någon som en dag kommer att hålla dom. Som en dag kommer att göra räkenskap med oss för våra liv. I början av 90-talet så lyssnade jag till en av våra tidigare biskopar. Det var på en prästfortbildning och jag tror att det var Ingemar Ström jag lyssnade på. Det är ganska länge sedan nu, men jag tror att det var Ingemar Ström jag lyssnade på. Och han har bidragit med mycket gott in i svensk kristenhet. Det han bland annat sa under den här prästfortbildningen, det var att vi måste hjälpa människor över stötestenarna i Bibeln. Och nu var jag säkert någon slags försvarställning, och jag tolkade säkert det här mörkt också. Det ligger ju i tolkarens seende eller lyssnande på något sätt. Men det jag tyckte jag hörde, det var ungefär så här, alltså i det fortsatta samtalet, inte bara det han sa, utan i det fortsatta samtalet, det var ungefär det här att ge någon slags naturvetenskaplig omtolkning av undren som Jesus gör. Alltså det var mycket det som var stötestenarna. Det här att folk har svårt att ta till sig att Jesus gjorde det ena och Jesus gjorde det andra. Vi måste hjälpa människorna över de här stötestenarna. Och min illvilliga tolkning var att ta helt enkelt bort stötestenarna. Vi slätar ut marken så blir det lättare för folk att omfatta det här. Jag tycker att det är ändå mer allvarligt idag på något sätt. För det känns som att delar av kyrkan vill också montera bort det här. Det som är liksom så centralt i det vi säger och tror och bekänner. Behövs inte försoningen längre. Det kommer inte att vara dom på det här sättet och så vidare. Och det blir en påminnelse när vi går in i det nya året. Vi firar gudstjänst i Jesu namn. För det står det som rubrik för den här söndagen. försöka hålla tanken klar här. Och så här tänkte jag, kyrkan in på 2000-talet. Har ni hört det argumentet? Vi lever ändå på 2000-talet. Har ni hört argumentet? Inte minst när man pratar kyrka. Vi lever ändå på 2000-talet. Och så drar man en och annan slutsats av det. Men risken är att budskapet inte längre är att människan måste anpassa sig till Gud genom omvändelse och frälsning, utan istället att Gud anpassar sig till nutidsmänniskan. Gud är den som anpassar sig. Gud är den som finns vid din sida. Gud är den som tar hand om dig. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men det är inte Petrus budskap. Det är inte Paulus budskap. Utan det ligger det kvar. Människan har att anpassa sig till Gud. Och då finns ledmotiven. Omvändelse. Syndabekännelse. Och förlåtelse. Det är egentligen att låta domen finnas redan här och nu. Där vi lever våra liv. Jesus kommer för att han ska hålla dom över levande och döda. Människan behöver omvända sig, hon behöver frälsas. Annars kommer mötet med Gud att bli en otroligt besvärlig och förfärlig upplevelse. Jesus kommer för att hålla dom. Det är det första av de här orden. Så tänkte jag, vad händer om man kastar om de här bokstäverna? Har du något förslag? Ser ni det eller? Jag ville ju gärna ha det rött. Här skulle nog Maria och Andreas kunna sjunga en sång, tror jag, om det här julspelet som Bubbla haft många gånger. Där, hjälp mig här nu, Maria. Är det hedarna som, när det till hedarna de sjunger, eller? Kommer du ihåg det? Fatta mod och håll ut. Kanske händer något till slut, så sjunger vi sången. Den här texten handlar ju om mod egentligen. Modet att våga möta Gud redan här och nu. Och då har vi den andra delen i den här texten som ju blir det verkliga nyckelordet. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Alla profeterna. Var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och då vågar jag fatta mod och våga möta Gud. Våga mig söka nära Gud. Därför jag vet att jag kan få gömma mig där. Aina Nyfeldt, nu måste jag få påminna om en bild du gav mig en gång i tiden. Kommer du ihåg? Förstår du vad jag ska säga nu? Jag tycker den är så underbar. Vi pratade om det här med domen faktiskt. Vi pratade om det här med att en dag står inför Gud. Och Ainas känsla var nog lite nära att vilja huka sig, gömma den sig någonstans. Så här va. Så, ungefär. Men hon är ju en handlingskraftig kvinna, så vet ni vad hon gör? Hon ser att Jesus finns lite grann vid sidan om henne. Jesus står där precis bredvid henne. Vet ni vad hon gör? Hon tar tag i Jesus här. Och ställer Jesus framför sig. Så här. Och så gömmer hon sig bakom Jesus istället. Ser ni hur handlingskraftig hon är? Jag tror Jesus får överraskningen där faktiskt. Och istället är det bara syn. Ser ni det framför er? Men bildet är ju en fantastisk illustration, tycker jag. När jag känner att det börjar darra i knävecken. Jag ska möta Gud ansikte mot ansikte. Tänk att få ställa Jesus framför och säga att ja, men här har jag min trygghet. Här har jag min frid. Här har jag min renhet. Här har jag min rättfärdighet. Och när Gud ser, så ser han Jesus, som är den som har dött för våra synder, uppstått för vår rättfärdighets skull och öppnat vägen till himlen. Och ser jag det, då kan jag fatta mod. Då vågar jag närma mig Gud. Då kan jag låta det här ske här och nu, direkt i mitt liv. Och veta att när den här dagen kommer, då vågar jag ha modet. För jag kan gömma mig bakom Jesus och säga: här, titta här Gud, det här har du sagt, det här gäller. Det här är det jag lutar mig mot. Det här är det jag gömmer mig bakom. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Då får vi den här underbara, fascinerande situationen också. Jesus är utsedd att vara domaren. Men Jesus är också den som har fixat alltihop. Jesus är också min försvarare. Jesus är också den som frikänner mig. Romarbrevet 8:1. Har ni inte strykt under det förut, så gör det nu. Röd penna gärna, som min mamma gjorde här. Så finns ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Är inte fascinerande? Han som ska döma mig kan redan nu känna på ett sådant sätt att jag har modet att möta det här. Därför att han är också min försvarare. Han är också den som har ordnat allt det här. Romarbrevet 8:1. Har ni inte strykt under det för, så gör det när ni kommer hem. Och då är ju allvaret i det här. Det är ju inte för att tala om att, men tänk så hemskt att det är de som börjar predika på ett annat sätt eller så här. Utan det är för att påminna oss själva och se att det är det här som är hoppet. Det är det här som är räddningen. För vi det här åt sidan, då för vi ju sanningen undan. Och så är människor utlämnade till sig själva. Håll kvar sanningen. Och då står det också: Gud har gett oss uppdraget att vittna om att Jesus är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Också vittna om vad han gjorde när han dog, när han uppstod. Och då är ju samma sak till oss då. Vi ska också vittna tillsammans med profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Vi ska också berätta. Frågan är inte om vi ska göra det, utan då får vi hellre lägga krutet på att fundera över hur vi ska göra det. Men vi ska också vittna om vad Jesus gjorde och vad Jesus kommer att göra. Amen. Nu ber jag dig att du lägger ditt ord på våra hjärtan. Både allvar och uppmuntran. Ge oss modet att bära det vidare. Ge oss modet att dela evangeliet rent och klart. Och ge oss förmågan att göra det på ett sätt så att det når fram. Det ber vi dig om. Amen. Vi sjunger psalmen 47. Under den psalmen tar vi också upp dagens kollekt, som går till vårt arbete i EFS-kyrkan att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad. Psalmen 47.